Det var en gång en liten by. Och i den fanns det ett mycket vackert fruktträd som så mycket gott att äta av. Men alla i byn visste att trädet var giftigt. Och alla som åt av det fick senare svåra plågor. En dag så flyttade en ny familj till byn. Och de visste ju inte om att trädet var giftigt. Utan när det blev höst så tog de av frukten och plockade åt. Och de tyckte frukten smakade underbart gott. Men en vecka senare så hade hela familjen svåra plågor och låg sjuka hemma. Och de andra i byn, de tänkte, när de såg vad de gjorde, och tänkte de att de lär sig nog att trädet är giftigt. Och så sa de ingenting till dem. Och så nästa år vid höst så kom familjen än en gång och plockade frukt ifrån det här giftiga trädet. De hade inte förstått att trädet var giftigt. Och det andra byn tänkte, när de såg vad de gjorde, så tänkte de att de lär sig den här gången. Men så fortsatte det år efter år. Och familjen åt och fick svåra plågor. Men ingen sa något. Idag ska jag predika om vad vi ska göra när ett syskon i Herren syndar. Eller gör något som Gud inte vill. Och vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 18, vers 15. I den här bibeln så finns det på sidan 707. Och i den lilla bibeln så finns det på sidan 47. Och där står det så här: om din broder har begått en synd, gå och ställ dem till svars enskilt mellan fyra ögon. Om man lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om man inte lyssnar på dig, ta då med dig en eller två andra. För att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnes ord. Lyssnar han inte dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning eller publikan. Amen säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Låt oss be. Herre, tack för att du har gett oss ditt ord. Och tack för att du inte har lämnat oss själva, utan gett oss din heliga ande också. Nu ber jag, Herre, att du uppfyller oss med mer av heliga ande. Jag ber att du smörjer, fyller oss med heliga ande. Jag ber dig för min del, för att jag ska få hjälp ifrån dig att predika vad du vill ha sagt. Och jag ber dig för var och en här att du talar till deras hjärtan. Genom ditt ord och din heliga ande uppenbarar vad du vill säga idag. Tala till oss var och en, Herre. Och låt våra liv och vår församling förändras och förvandlas av dig genom ditt ord och genom din heliga ande. Tala till oss idag, Herre. Låt det få bli som Maltes bad och önskade, att vi får tilltal från dig, Herre. Vi behöver mer tilltal in i våra liv från dig. Från ditt ord och från din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Sammanhanget som det här stod i. Jesus var tillsammans med sina lärjungar i Kapernaum. Och Jesus hade mött de stora massorna av folk. Han hade mött ledarna för Israel. Men vare sig ledarna eller folket hade tagit emot Jesus som sin messias, som sin herre och frälsare. Och nu tog Jesus istället tid för sina lärjungar, den mindre gruppen, för att undervisa dem och förbereda dem för att han snart skulle lämna. Jesus var ju på väg mot Jerusalem. Han var på väg mot korset. Och när han senare hade uppstått så skulle han bara vara kvar ett tag innan han skulle åka upp till himlen för att vara på Guds högra sida. Och då tar lärjungarna upp den här frågan. Vem som är störst? Och låt oss läsa Jesus svar. Alltså vad Jesus säger precis innan det här stycket jag läste innan. Vi läser ifrån kapitel 18, vers 1 och framåt. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde mitt ibland dem. Och han sade: amen säger er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som en hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelse måste komma, men ve över den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än båda i behåll och kastas i det brinnande gehenna. Se till att ingen förkastar någon enda av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Och om han finner det, amen säger jag er, han gläder sig mer över det än över de 99 får som inte gått vilse. Så är det inte heller i himmelska faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Jesus svar på vem som är störst är att vi behöver omvända oss. Vi behöver ödmjuka oss och bli som små barn för att komma in i himmelriket. Och sen talar Jesus om världen och synden och hur farlig världen är och hur allvarlig synden är. Och vilka hemska konsekvenser synden får. Helvetet, evig eld. Och sen fortsätter Jesus med Guds faders stora omsorg om vart och ett av sina små. Och han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Och så kommer vi till dagens text. Vad gör vi när någon av våra kristna syskon syndar? Om din broder har begått en synd, så gå och ställ dem till svars enskilt mellan fyra ögon. Om man lyssnar till det har du vunnit din broder. Men om man inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning eller och publikan. Kommer ni ihåg berättelsen som jag började med? Om det giftiga trädet och familjen som ingen berättade för att det var giftigt. Var det kärleksfullt av resten av byn att inte säga något och låta familjen fortsätta äta av det giftiga frukten? Nej. Och här i Sverige har vi ett talesätt som många lever efter: sköt dig själv och skit i andra. Som handlar om att inte lägga sig i andras liv. Är det kärleksfullt? Nej. Vad är då kärleksfullt? Jo, att som Gud far i himlen söka upp den som gått vilse, den som har fastnat i synd, och ställa den till svars. Vem är det vi ansvar för? Och vem är det vi kallade att visa sån här kärlek till särskilt? Din broder. En av dessa små, Guds barn. Din kristne bror eller syster. Till dem kallar Gud dig att gå och ställa dem till svars för deras synd. Och detta drivs inte av och kommer inte av hat eller ilska. Eller en vilja att döma eller fördöma. Utan av kärlek. Drivs det av hat eller ilska eller fördömelse, så blir det fel och är inte från Gud. Så har det varit i vissa tider och i vissa församlingar. Men så vill inte Gud att det fungerar. Den kärlek som vår Gud i himlen har, han vill inte att någon enda av hans får ska gå förlorad. Samma kärlek är det han vill att vi har. Det är den kärleken som ska driva oss att ställa våra kristna syskon till svar. Att vi inte vill låta någon av dem gå vilse eller komma bort. Att ställa dem till svar för deras synd. Och vad ska vi göra när vi ser någon eller märker att någon syndar av våra kristna syskon? Jo, vi ska inte vänta på att de kommer till oss och tar upp det själva. Utan vi ska söka upp dem. Som en herde söker det bortsprungna fåret, det vilsna fåret. Så ska vi söka upp den personen vi vet eller ser har syndat. Och sen ska vi uppenbara, visa på deras synd. Tala med dem. Så att de förklara vad de gjort fel. Och försöka allt vi kan för att få dem att förstå vad de gjort som är fel. Vad som är synd. Vad som är något som Gud hatar att de gör. Och när vi pratar med dem, ska vi göra det bara mellan oss två. Du ska alltså vara ensam med personen du pratar med till att börja med. Vi ska inte gå till någon annan först och börja prata med den. Hur hemskt den här personen är som har gjort så illa. Eller hur den här personen har syndat och gjort fel. Utan vi ska först prata med den personen som har gjort fel. Börjar vi prata med alla andra först, ger vi inte personen som gjort fel möjlighet till att omvända sig och be om förlåtelse först. Och när vi pratar med andra först, hamnar vi lätt att bara prata skit om andra. Att skvallra. Utan att ta itu med själva problemet. Som är den människa som lever fel. Som hamnat i synd. Som har gått vilse. Och när ska vi göra det här? Det står när någon begått eller gjort en synd. Det står inte hur stor den behöver vara. Eller hur liten. Utan när någon har syndat. Och det är bättre att vi tar upp saker både för oss själva och för den personen som gör fel. Även om det är något mindre. För då går jag inte runt och är arg och frestas att snacka skit om personen. Att skvallra om jag istället tar upp småsakerna, även dem. Och det är bättre för den som har syndat. För då blir den uppmärksam på vad den gör fel, på sin synd. Och får möjlighet att omvända sig och be om förlåtelse och helgas. Och det här församlingen, Guds församling, är kallad att bli helig och ren. Och det behöver vi varandras hjälp för. Och när vi ställer en av våra kristna syskon till svars, och de lyssnar på oss, och då menas det att de, vad menas med att lyssna då? Jo, de förstår att de gjort fel, de förstår att de har syndat, de ångrar sig och omvänder sig. Alltså de upphör med vad de har gjort som är fel. Och lever kvar i den omvändelsen. Även om de skulle ha falla och göra fel igen, så omvänder de sig och lever i ånger och omvändelse från det som inte är gott. Lyssnar ditt syskon på dig, Herren? Då har du vunnit personen. Jag kan läsa ett stycke från Jakobsbrevet, kapitel 5. Och vers 19-20. Det skriver Jakob så här: mina bröder, om någon bland er kommit bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denna veta att den som återför en syndare från hans villovägar frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Har du tagit upp en synd med ett syskon i Herren och den lyssnar till dig, då räddar du den människan från döden ytterst sett. För synd för med sig död om den inte omvänds från. Syndens lön är döden. Och den som fortsätter leva i synd kommer till slut att dö. En evig död. Att vinna sin broder eller syster, det är målet. Målet är inte att driva ut folk, utan att vinna folk. Att föra folk tillbaka nära Jesus. Att få människor närmare varandra och närmare Jesus. För när det är synd mellan en person och Gud, då separerar synden en människa från Gud. Och när det är synd mellan oss människor, då separerar det oss. Det vet många av er själva som lever i äktenskap, att när det finns synd eller någonting som inte är utrett emellan er, då är det som en spricka. Men synd man har omvänt sig från och fått förlåtelse för är inte längre ett hinder. För Jesus Kristus dog på korset till förlåtelse för var och en som tror och omvänder sig. Vi har en Herre i himlen som har dött för all synd som vi kan be om förlåtelse för. Han har dött för oss. Det finns förlåtelse och nåd. Men om jag talar med personen och han inte lyssnar på mig, vad gör jag då? Jo, du tar med dig några syskon till i Herren. En eller två till kristna. Och går och pratar med personen igen. Som syndat. Så bara för att en medlem i församlingen inte lyssnar när du talar om deras synd med dem, ska du ge upp eller börja prata med alla andra? Nej, du ska välja ut en eller två som du har förtroende för och som personen kanske kan lyssna på. Och ta med dem och så prata med personen igen. Detta är hur Gud vill att vi gör. Det är ett led i hur Gud har tänkt. Jag kan läsa ett kort stycke från Femte Mosebok som talas om just om det här med två eller tre. I Femte Mosebok kapitel 19 och vers 15. Där skriver Mose så här: det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än har begått. Efter två eller tre vittnes utsago ska varje sak avgöras. Men om vi är två eller tre som pratar med personen och den fortfarande inte lyssnar, vad gör du och ni då? Då tar man upp det med hela församlingen, med hela kyrkan, för att hela församlingen ska kunna prata med personen och söka få den att se sin synd och omvända sig och ångra sig. Här är inte frågan om att gå runt och prata bakom ryggen på någon som har gjort fel, utan att det är för att hela församlingen ska söka vinna personen tillbaka från synden, så att man vinner sin bror eller syster. För man kan leva i en församling i synd och missa det viktiga. Missa den kallelse Jesus har till himlen. Det är därför vi behöver se om varandra. Av kärlek och omsorg. För att ingen ska gå miste om vad Gud har för oss. Men vad ska församlingen göra om personen inte lyssnar ens till hela församlingen? Jo, han ska vara som en hedning eller publikan då. Och publikan. Och vad betyder det? Jo, man kan inte längre se personen som en kristen broder som man har gemenskap med. Att personen som har syndat inte vill lyssna, den är inte längre en del av församlingen. Inte längre en medlem. Inte längre en del av den innerliga gemenskapen. Man kanske kan komma på möten, men den är inte del av församlingen. Den som syndar och inte lyssnar till hela församlingen är en publikan. Det är en förrädare. Någon som har sålt sitt eget folk för att tjäna fienden. Som följer synden mer än Jesus. Men vi ska inte sluta att tillrättavisa personen. Eller be för honom eller henne. Att hon vänder om. Nu ska vi läsa ett exempel på en person som utesluts ur en församling. Ifrån Bibeln. Det är från Första Korintherbrevet, kapitel 5. Det talas, kapitel 5, vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådana otukt som man inte ens finner bland hedningar. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni blivit bedrövade. Att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Jag som är frånvarande i kroppen men närvarande i anden har för min del redan, så vore jag närvarande, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herre Jesu Kristi makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv. För att anden skulle bli frälst på Herrens dag. Ett skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg eftersom ni är osyrade. Ty vårt påsklam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. I mitt brev skrev jag till er skrev jag att ni inte ska ha något att göra med otuktiga människor. Jag menar inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga, alla utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder. Om man är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni ska döma? Dem som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Här uppmanar Paulus församlingen att driva ut en person ur församlingen och överlämna dem till Satan. Och det här är allvarligt. Men jag vill att ni ser syftet och målet. Varför församlingen ska göra något så extremt. Målet är att han som har syndat, ska bli frälst. Målet är inte att fördöma och skicka folk till helvetet. Utan att den som har syndat ska omvända sig och bli frälst. Och ibland så behöver man ta till drastiska åtgärder för att någon ska väckas upp och se allvaret. Och målet är även att skydda församlingen och de andra medlemmarna. Så att inte synden sprider sig. För om vi tillåter en sak i församlingen och den fortsätter i synd, då kan väl någon annan tänka, men det där är inte så farligt, jag kan väl göra samma sak. Och sen blir det värre. Och kommer fler tro att det är okej att göra det eller andra saker. Men vi ska också läsa fortsättningen på det här exemplet. För det stannar inte där. Ifrån Andra Korinthierbrevet, kapitel 2, vers 5-11. Där skriver Paulus så här i sitt nästa brev till Korint. Om en viss person har orsakat sorg, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i viss mån, för att det säger för mycket. Det räcker med den bestraffning han fått av de flesta. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar er att bemöta honom med kärlek. När jag skrev till er var det också för att veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Om ni, den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, för inför Kristi ansikte. För att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Här ser vi hur den mannen som drevs ut i församlingen, som de inte hade gemenskap med, det hade fört honom till ånger. Han hade omvänt sig från den synd han levt i. Och nu uppmanar Paulus istället församlingen till att förlåta, trösta och bemöta honom med kärlek. När Bibeln manar folk, församlingen, till att utesluta människor ur församlingen, är det inte slutet. Det finns alltid en väg tillbaka för den som omvänder sig från sin synd och ångrar sig. Och slutar upp med att synda. Leva i synden. Och målet är detsamma. I vart och en av stegen. Första gången när du pratar ensam. Andra gången när du pratar med flera. Och sista gången när hela församlingen är med. Och även efter det. När den inte får vara kvar längre. Alltid är målet att vinna sin broder. Att leda tillbaka den som känner sig vilsen. Att frälsa, att rädda sitt syskon i Herren från döden. Kristi kärlek tvingar oss. Jesus kom ner från himlen för att söka upp och frälsa oss från synd. Jesus dog för våra synder. Vi kan inte låta människor som är med i vår gemenskap fortsätta att synda på väg mot döden. Och när vi visar varandra den här kärleken på det här sättet, att vi tar upp och ställer varandra till svars för synd vi gör, är vi inte ensamma. Gud kommer att vara med. Och Jesus själv kommer att vara mitt ibland oss. Och det ska jag prata om mer nästa gång jag predikar. Vi kan ta ett exempel på hur det här skulle ske. Om jag gör något fel hemma hos mig, som bara Emma ser, min fru, då ska hon ta upp det med mig. Och förhoppningsvis så lyssnar jag redan då och ångrar mig och slutar upp med det som är fel. Och ber om förlåtelse. Och allt är bra. Men om jag inte lyssnar, då får Emma gå till en eller två till och ta med dem. Hon kanske tar med Rickard eller Elisabeth. Eller båda två. Så att de tillsammans kan prata med mig. Om jag lyssnar så har de vunnit mig. Men om jag inte lyssnar, och då får de ta det vidare. Prata med styrelsen och prata med hela församlingen. För att alla ihop som är medlemmar ska tala mig till rätta. Och förhoppningsvis så lyssnar jag. Då och blir vunnen. Men om jag inte skulle lyssna ens när hela församlingen kommer och försöker tala mig till rätta, då behöver ni säga upp mig som pastor och inte låta mig vara medlem längre. Och inte ha någonting att göra med mig för att jag ska skämmas och ångra mig. Och förhoppningsvis så omvänder jag mig då och ångrar mig. Och då får jag än en gång komma tillbaka i gemenskapen. Kanske inte som pastor direkt i alla fall. För det finns en oerhörd nåd hos Gud att förlåta människor. Den nåden Jesus dog för att kunna ge oss. Och var och en som tror och omvänder sig har frälsning genom Jesus Kristus, genom Jesu liv, genom Jesu död, genom Jesu uppståndelse. Och genom Jesus har var och en som tror och omvänder sig del i hans kropp, i församlingen. Jag vet att det här är en utmaning. Och jag vet att det har skett fel när det här har försökt levas ut genom tiden. Men det finns en kärlek som driver oss. Guds kärlek som inte låter människor se och bli kvar i sina synder. Den kärleken är vi kallar att leva ut. Låt oss be. Herre, ge oss mer av din kärlek. Ge oss så mycket kärlek att vi inte kan bara sköta oss själva och skita andra. Ge oss så mycket kärlek att vi ser till varandras och andras bästa. Hjälp oss, Herre, att våga ta upp saker när det är jobbigt. Hjälp mig att ta upp saker som behöver tas upp med andra, Herre. Och hjälp oss var och en att våga ta upp saker. Saker som är fel. Saker vi ser som inte är rätt. Och hjälp oss som församling, Herre, att visa människor den kärleken. Att vi bryr oss mer om hur de har det med Gud än vad de tycker om oss. Och vad vi säger och gör. Låt oss få en så stor kärlek till människor. Och till dig, Herre. Att vi går till de mest extrema saker för att få människor till dig, närmare dig, Herre. Till omvändelse och liv med dig. Och jag ber, Herre, att den som är vilsen ska få föras tillbaka. Ska få ledas in i omvändelse och upprättelse och få ett förvandlat liv med dig, Herre. För du kan förvandla inte bara det yttre, utan du kan förvandla hjärtat. Du kan skapa ett nytt hjärta i oss. Tack, Herre, för att det finns nåd så länge vi lever här på jorden. Det finns nåd och förlåtelse. Hjälp oss att själva söka den och uppmana andra att söka din nåd och förlåtelse, Herre. Och ge oss kraft att visa den här kärleken till varandra och andra, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.